Men nu ska vi tillbaka till 1800-talet tror jag ganska snart. Carina, om du är snäll och kommer fram till mig här. Hoppas den fungerar.
Ja, jag tror den fungerar.
Ja, gör den. Uppsala-bo, Uppsala-författare.
Det stämmer.
Hur var det nu? Du jobbar inte på universitetet.
Nej, jag är alltså oavlönad docent, vilket som jag förklarade förut. Och det var för övrigt fjärde gången idag jag sa det här.
Okay.
Det har fördelen att jag inte behöver jobba, men nackdelen att jag inte har någon lön för det. Men det är rätt bra att ha en titel faktiskt.
Ja, den är inte så dålig.
Nej, alltså, docent tycker jag är den bästa titel man kan ha. Man måste ha gjort någonting för att få den.
Ja, just det. Precis. Det är väl doserat om man säger så. Ja.
Jag kan dosera lite för er.
Det var nästan SVT2-klass, tycker ni inte? Eller parlamentet kanske. Jo, du har ju alltså skrivit en hel rad romaner och fackböcker genom åren. Det blir ganska många, man räknar ihop dem. Plus avhandlingar och annat.
Ja, plus textutgåvor och lite sånt där.
Du är en skrivande person kan man väl säga.
Precis.
Och det som vi ska prata om, eller som jag ska be dig prata om här ikväll, det är en liten del egentligen av det du har skrivit. Alltså en liten trilogi mitt i serien kan man väl säga.
Ja, det blir inte riktigt mitt igen, men...
Nej, men man måste ju alltid komma mera. Och den har ju alltså, där arbetar du i ett av dina intresseområden, alltså historia.
Mm, bland annat historia kan man väl säga. Jag ska komma in lite grann på varför böckerna ser ut som de gör och sånt och hur jag hamnade där.
Precis. Sen. Jag ska låta dig berätta själv alldeles strax. Jag vill bara fråga, du bor mitt i stan.
Ja.
Och du har ett eget deckarbibliotek.
Ja, det var lite grann en överdrift. Jag har en bokhylla som jag har mina engelska deckare i.
Okay.
Den här bokhyllan är inrymd i en dörr. För att vi har nämligen en 4+2 och vi har då satt igen ingången till tvåan och i den dörren finns det en bokhylla.
Okay.
Bekymret eftersom då dörren inte kan expandera är att jag måste rensa väldigt ofta.
Okay.
Eller lägga ovanpå.
Jag förstår. Ja, så där är det. Det är trångbot. Uppsala är ju känt för det. Det är rätt så schysst att bo mitt i stan i alla fall. Så.
Det är faktiskt jättebra.
Ja. Du ska få lite bidrag tänkte vi till den där deckarhyllan sen i alla fall innan vi skiljs. Men nu ska vi prata om eutanasia, eller hur?
Ja, eutanasia.
Eutanasia, ja. Någon gång ska jag ha fel, det var den gången.
Precis.
Jag hade egentligen bara en enda fråga. Är hon ett alter ego?
Nej, självfallet inte.
Nej, men sanningen, är hon ett alter ego?
Nej, det är hon inte.
Okej, okay, för att man kan lätt tro det när man läser rubrikerna, men... Du får reda ut det själv.
Ja, alltså du menar det som står på baksidan av första boken, Babylons gator. Självupptagen, taktlös och oemotståndlig.
Nej, alltså möjligtvis var oemotståndlig då. Nej, jag tänkte på succéförfattarinnan och bästsäljaren. Och...
Ja, fast jag är ju inte så bästsäljande som hon är. Hon har ju gjort förmögenhet på det.
Okej, okay. Ja, vi får höra dig reda ut detta i alla fall. Mm. Vi kan väl ge en liten välkommen, ska vi inte göra det?
Ja. Nu ska jag se. Var det den bortre vattenflaskan som var min? Ja. Så behöver jag inte bli förvirrad om vilken vattenflaska som tillhör mig.
Jag tror inte att du blir leprasjuk heller om jag skulle råka bli smittad av det.
Oh. Ja, som sagt, jag är skrivande. Jag är författare. Det är vad jag jobbar med. Och jag började som litteraturforskare. Jag skrev en väldigt seriös avhandling för väldigt, väldigt länge sedan. 1988 närmare bestämt. Och som ni förstår var jag väldigt ung då. Och sedan började jag skriva romaner. Det här är min senaste roman. Jag tänker inte prata om den, men jag tänkte att jag kan vifta med den så här. Den heter Kärleksroman och kom i augusti. Den kommer inte att finnas till försäljning här. Den finns ute i bokhandeln. Och det är inte en deckare. Utan den handlar om... Alltså, folk frågar ibland, kärleksroman, vad handlar den om då? Ja, ni kan ju gissa. Men jag och deckare har en lång historia. Redan långt innan jag började... förlåt, skriva böcker, så var jag intresserad av deckare. Och jag tror att det för mig var så att deckarna var vägen från barnavdelningen över till vuxenavdelningen på biblioteket. Jag misstänker att min far var inblandad där, för han var ganska inblandad vad det gällde mig och bibliotek. Jag vet att han tyckte om engelska deckare. En viss anglofili kan också ha spelat in här. Så i 14-årsåldern så läste jag alla de här kända engelska deckarförfattarna, eller framförallt författarinnorna. Och blev väldigt tagen av det. Jag utvecklade en stark förälskelse i Lord Peter Wimsey, och den, jag kan säga att den fortfarande gäller. Alltså, det är inte slut oss emellan. Han är en av orsakerna till att en av de snygga killarna i kärleksroman heter Peter, för övrigt. Men sen så blev jag lite äldre, och sen blev jag lite intellektuellare, och sen slutade jag läsa deckare. Fram tills jag hade varit så förfärligt intellektuell och jobbat så förfärligt mycket, så en dag tänkte jag måste bara börja läsa deckare igen. Och då började jag, och då, jag vet inte hur gammal jag var, 25, 23, någonting sånt där. Och sen dess har jag då fortsatt med detta, så jag läser väldigt, väldigt mycket deckare. Det är alltid pinsamt när folk säger, ja, har du läst den här senaste viktiga romanen? Och man vet att man läser ännu en deckare, oftast en engelsk deckare. Shit. Fast ibland läser jag den fina romanen också. Jag ber om ursäkt att jag hostar. Jag var hos läkare idag för att jag har en besvärlig förkylning, och läkaren konstaterade att jag lever och jag kommer att överleva, men att hon förstod att jag känner mig lite dålig, för jag får ingen luft. Så om jag flåsar vet ni varför. Sen kom den tiden så jag började skriva romaner. Efter att ha varit seriös forskare och jobbat som universitetslektor ett tag, eller lektorsvikarie faktiskt. Det är alltså en sorts modern slaveri som vi ägnar oss åt, min man och jag. Samtidigt som vi tog hand om två små barn. Och sen skrev jag min första roman, Min salig bror Jean Henrik, som inte har ett dugg med deckare att göra. Men sen börjar det här med deckartänkande, deckarkonceptet, dyka upp i mina böcker. Även om de inte är deckare, så börjar det liksom röra sig lite grann runt dem. Min andra roman, Den tionde sånggudinnan, som kom 1996, handlar om handskriftsutgivning. Och det är också en Faustroman, alltså det handlar om att sälja sin själ till djävulen. Men samtidigt har den en väldigt klar mysteriekaraktär, och det man ska hitta är alltså sanningen om den här författarinnan de forskar på i boken. Det finns väldigt mycket mer i det. Det är sån här kvinnlig pacifistisk orden på 1600-talet och sånt. Det låter väldigt konstigt, men det blev rätt lyckat faktiskt. Men det finns alltså en sorts deckartanke i den. Samtidigt så blir jag lite förvånad när den i recensionerna ibland omnämndes som deckare. Och en svensk recensent sa att det här var en detektivroman, även om det inte begicks något brott. Och det brott som fanns var då mordet på en kvinnlig författares rykte. Det tyckte jag jättesmart. Jag önskar att jag hade kommit på det själv. Den förekom även i ett tyskt lexikon över kriminallitteratur, denna bok. Fortfarande utan något brott i den. Nästa bok heter Cromwells huvud och utspelade sig i Cambridge i England, där vi hade vistats ett år, maken och jag, och de vid det laget tre barnen. Och där finns det brott, det finns flera brott. Det finns en mördare på Cambridge Collegeet. Om man ska skriva om ett college i Cambridge, så känner man sig förstås frestad att släppa in en mördare. Och det gjorde jag. Sen är det inte riktigt en deckare, men även den håller sig ganska nära där. Ja, och vid sidan av det här så fortsatte jag alltså att skriva fackböcker av olika slag. Gav ut texter, medverkade i en litteraturhistoria om finlandssvensk litteratur. Det skrev jag om 1700-talet. Sen så skrev jag en stor, fet roman om biografi av Fredrika Bremer. Den är så tjock. Den kommer att finnas och köpa sen. Nu får man känna att man längtar efter den. För jag hade också givit ut Fredrika Bremers brev. Och sedan så, när jag var klar med den där stora biografin, då var jag alldeles så här, jag orkar ingenting. Jag kände mig som en människa som varit sjuk väldigt länge, kan jag tänka mig. Jag var fullkomligt matt. Och jag kunde inte komma på vad jag skulle skriva sen. Och så jag började läsa arkeologi. Jag läste arkeologi under en knapp termin. Jag blev inte klar med hela A-kursen, men jag har liksom alltid varit intresserad av arkeologi. Det har vi också en sorts grävande. Och sen åkte vi utomlands, åkte tillbaka till England. Och jag satt med en del forskning och sånt. Och framåt juni så sa maken till mig, du är sur. Och då sa jag, och då sa han, du är sur för att du håller inte på med någon roman nu. Sa jag. Skulle inte du ta och skriva den där historiska deckaren du ibland pratat om att skriva, sa maken. Och då gav jag från en aning mindre grymtande läte. För jag hade då länge pratat om att man borde skriva en historisk deckare. Eftersom den svenska deckarna oftast inte är historiska, de är samtida, och så finns det här då med den försupne kommissarien, och allting ska vara väldigt realistiskt. Och gärna säger man då också att skälet till att vi skriver deckare är att vi vill säga sanningen om samhället idag. Och varje gång så tänker jag, men det kan de ju göra en vanlig roman. Behöver inte ha ett mord för. Men så jag hade pratat om att skriva en historisk deckare. Och jag visste i och för sig ungefär vad som skulle hända. Den skulle utspelas 1851 i London. Och den skulle cirkla kring den stora världsutställningen som 1851. Och den här kände jag då till för att Fredrika Bremer hade varit i London och varit på den här världsutställningen. Hon var ju alltså bästsäljare författare och världsresenär. Men det var ganska klart för mig redan innan jag ens hade börjat tänka på att skriva den här, att den skulle inte handla om Fredrika Bremer. Så när maken nu sa att varför skriver du inte på den där historiska deckaren? Så drog jag ett djupt andetag. Jag drack ur den klunk jag hade kvar av espresson. Eller den halva klunk kanske. Vi satt nämligen och drack vårt förmiddagskaffe. Och sen så sa jag, jo, alltså London 1851. Och sen började jag prata. Vilket jag gjorde en god stund. Och bland annat sa jag då att huvudpersonen ska vara en bästsäljare författare som ska ha drag av Fredrika Bremer, men absolut inte vara Fredrika Bremer, utan det ska liksom vara mycket mer racy och häftigt än om jag skulle låta Fredrika Bremer vara huvudperson. Därmed inte sagt att Fredrika Bremer är tråkig, alltså jag ville ha en annan sorts kvinna. Och så sa jag att hon ska ha någon sån där långt förnamn som tjejer hade på 1800-talet, sån där Aurora eller Eudoxia, eller varför inte Eutanasia? Ha, sa maken. Och sen sa jag, du tar disken. Och sen så gick jag iväg till universitetsbiblioteket där jag gick upp på fjärde våningen i södra flygeln och satte mig in i polisväsende i England på 1800-talet. Jag lärde mig mängder den eftermiddagen. Jag började skriva dagen därpå. Efter 4 veckor var romanen i princip klar. Så kan det gå, som man säger. Alltså, alla böcker är inte så lättskrivna. En del böcker tar en djävulsk tid. Den här var lättskriven. Och det var, låt mig, det var alltså Babylons gator, den första i vad som kommer att bli en trilogi. Och nu har jag inte sagt att det inte kommer att komma fler böcker om Eutanasia Bondesson, men det känns inte nu som om det skulle bli det. Men alltså, never say never. Och den här skrevs då i England 2003, kom året därpå. Sedan så blev det Rom. Den boken kom 2005, 2006. Måste jag nästan kolla. Det här är 2006. Det var 2005 jag satt och skrev den. 2006. Och Osmanska riket och Konstantinopel kom 2008. Det här är Hästen från porten. Och det här är Vit som marmor. Och så var det då Babylons gator som var den första. Jag tänkte prata om dem lite grann i klump. Så får vi se hur jag tar mig ut ur det. Huvudpersonen heter alltså Eutanasia Bondesson. Är bästsäljare författare. Hon är rik. Hon kommer från en välbärgad familj, kan man säga. Vi får veta att de hade våning i Stockholm och herrgård på landet. Så där är hon då lite lik Fredrika Bremer, fast Fredrika Bremers släkt hade ett slott på landet. Hon har ett antal stora systrar, väldigt många. Jag tror hon har 8 äldre systrar och någon yngre. Jag är inte riktigt säker, jag glömmer bort såna här saker. Det är alltså väldigt svårt när folk kommer att prata med en om böcker man har skrivit. Och så vill de diskutera scener och sånt där. Eller diskutera bifigurer. Och jag kommer ju inte alltid ihåg vad de heter. Eller vad de har gjort. Jag brukar då och då fråga folk, vad var jag kallade pojkvännen i 10:e sånggudinnan? För jag höll på och döpte om honom hela tiden. Var det Ebbe eller var det Helge? Ja, jag vet inte. Någon som har läst boken får berätta det för mig. Men Eutanasia Bondesson i alla fall. Hon har blivit bestsellerförfattare. Hon är ungefär 40 år gammal. I första boken, lite drygt. Hon är, ja, jag vet inte om hon är singel. Hon är i alla fall inte gift. Men hon har en sällskapsdam som heter Agnes och som är mycket vacker. Hon är en sån här blond svensk skönhet. Och eftersom det är 1851 så talar folk om Jenny Lind. Men hon är mycket vackrare än Jenny Lind. Folk bara vänder sig om när hon dyker upp. Hon har ett litet problem. Hon blir alltid borttappad. Eutanasia anser sig själv vara väldigt intelligent. Hon är lite som Karlsson på taket i synen på sig själv. Alltså. Hon är en kvinna i sina bästa år. Och väldigt, väldigt begåvad. Hon ser att världen centrerar kring henne själv. Hon är van vid att sväva in i ett rum och folk säger, oh, det är den stora författarinnan. Hon blir jätteförbannad när de inte gör det. Hon anser att hon talar alla språk väldigt väl. Och nu är det väl så att Eutanasia är inte riktigt så smart och så uppmärksammad och så kunnig som hon själv tycker. Vilket inte behöver betyda att hon är dum och okunnig. Va? Men Agnes å andra sidan aningen smartare än vad man kanske tror vid första åsynen. Agnes har också ett mörkt förflutet. Och det var ganska få personer som efter Babylons gator hade någon... anade någonting om Agnes och Eutanasias förhållande, att det inte var helt och hållet arbetsgivar-arbetstagare förhållande utan att det även fanns andra aspekter av det. Men det blir tydligare i de senare böckerna. Det här hindrar inte Eutanasia från att ragga upp en massa karar, men det låter lite fel, men hon skaffar sig alltså manliga vänner. Babylons gator utspelar sig då i London och handlar ganska mycket om främlingskap. Vem är främling? Vad är det som kännetecknar den som inte är en riktig engelsman, engelsk kvinna? Eutanasia har en specialställning genom att vara framgångsrik, internationellt känd. Samtidigt är hon utlänning, hon känner nästan ingen. Hon talar engelska, men hon gör det med brytning. Hon låter som en svenska. Hon lär känna 2 män under den här tiden. Dels är det poliskommissarien Owen Evans, som alltså är högchef på Scotland Yard. Han är britt, men han är walesare. Så han talar alltså Welsh som modersmål och talar dessutom engelska med stark brytning. Å andra sidan så lär hon känna en indisk läkare som talar verkligen the king's English eller the queen's English då, för det är ju under drottning Victoria, men som är indier och därför till utseendet avvikande från folk i den brittiska överklassen. Så där är en av de saker som tas upp. Och det sker mord, men det är också en kidnappningshistoria. Och det finns nattsvarta bovar. Det finns Londons slum. Men jag kan ju inte avslöja någonting. Det är väldigt svårt när man skriver deckare, för man kan ju inte prata om vad som händer. I alla de här 3 böckerna är platsen viktig. Och jag tycker det är spännande att skriva om städer, och jag är väldigt noggrann när jag skildrar dem. Jag har ju skildrat Uppsala också i ett par romaner, och i 10:e sånggudinnan och i Islandet. Men jag försöker verkligen stega upp bokstavligen på plats hur det ser ut. Så det är alltså därför de här är skrivna på plats. Och sen så finns det kartor här på för- och eftersätts där man kan kolla var folk befinner sig. En del av Babylons gator utspelar sig i Londons slum, och där hade jag ju ingen möjlighet att vara, för att det ramlade ett antal bomber på den under andra världskriget. Så då har jag utgått ifrån kartor och från bilder. Det finns ganska rikt fotomaterial från England från 1840-50-talet som jag kunde använda mig av. Ja, och sen är det Rom. Rom har inte förändrats så där väldigt mycket faktiskt. Det har dragits om ett antal gator sedan 1850-talet, men inte särskilt mycket. Och så var det Konstantinopel då. Men hästen från porten utspelar sig bara delvis i Konstantinopel, eller Istanbul. Den börjar i Jordanien kan man säga. Jag utnyttjade en Jordanienresa jag gjorde. Alla de här tre har också en tendens att utnyttja sånt jag redan kan. Samt hitta lite nytt där omkring. I Babylons gator så var det då Fredrika Bremer. Att vara författare på 1800-talet, mitten av 1800-talet. Väldigt mycket om den tidens litterära värld finns med där. Hur man översätter bästsäljare och sånt. Kunde jag liksom bara plocka från sånt jag håller på med tidigare. Världsutställningen. Väldigt bra faktiskt att använda Fredrika Bremer som källa. Lustigt nog har hon varit på alla de här tre ställena. För att hon hade, som Geijer sa, ögon i skallen. Hon kunde verkligen skildra ett ställe så man såg hur det såg ut. Så därför har hon varit mycket bättre än alla andra reseskildringar jag har använt. Jag märkte att jag gång på gång kommer tillbaka till hennes sätt att skildra de här olika städerna. Sen handlar det naturligtvis också om en kvinnlig värld. Det är en kvinna som berättar det, alltså eutanasia, som skriver de här i jagform. Ofta är det inte folierat med en roman hon skriver. Hon skriver ju sensationsromaner. Det är verkligen såna här rafflande äventyrsromaner med mörka främlingar och pirater. Och ja, ni kan säkert räkna ut. Och på ett sätt så är ju även böckerna i sig en sorts pastisch på 1800-talets äventyrsromaner. Eller i alla fall den tidiga deckaren. De utgörs inte heller för att vara detektivhistoria, utan de har då under rubriken ett London-mysterium, ett romerskt mysterium och ett österländskt äventyr. För i den sista av dem, Hästen från porten, så är vi alltså på väg över i agentromanen. Det är inte så mycket ren deckare där. Jag nämner ju att jag läste arkeologi. Och Vit som marmor handlar om antiken och arkeologi i Rom. Jag har också studerat antiken. Jag tycker antiken är jättespännande. Och när jag läste arkeologi så studerade vi arkeologihistoria. Så det kom ju väl till pass. I Vit som marmor så har alltså eutanasia förflyttar sig i slutet av varje bok till nästa ställe. Så i slutet av Babylons gator är hon på väg. I Vit som marmor är hon i Rom. Och så träffar hon sin gamla ungdomskärlek, Jakob Blomqvist. Jag ska inte berätta hur det går heller. Ni ser, det där ständiga. Man är ständigt hämmad av att inte kunna berätta vad som händer. Men Jakob är en ganska misslyckad konstnär och arkeolog. Så det blir en hel del arkeologi där. Och en väldigt vacker Apollonstaty och en väldigt vacker jesuit spelar en viss roll. I Hästen från porten så återanvände jag min barndoms hästböcker. Det handlar om hästar. Det är verkligen en verklig häst som heter Jin, ett fantastiskt arabiskt fullblod. Och jag kan då säga att jag framförallt inspirerar Walter Farleys Eldfuxen, en bok som jag aldrig kunnat glömma faktiskt. Jag tyckte den var fantastisk när jag var 11 år. Jag har inte vågat läsa om den. Den skulle antagligen vara fullkomligt skräp. Jag antydde att eutanasia har ett förhållande med Agnes. Det är överhuvudtaget väldigt queera böcker det här. Det handlar mycket om könsroller. Det är 1850-tal och det har vi verkligen de kvinnliga kvinnorna. Men samtidigt så går eutanasia mellan könsroller. Hon klär ut sig till man och uppträder som man i manliga situationer vid ett antal tillfällen. Och ja, det finns även bögar med. Det finns även katolska präster förresten. Ja, jag ska inte säga för mycket. Många av mina bästa vänner är jesuiter. Ja, sen så då är det ju som sagt de är historiska. Och jag har ju skrivit ganska många historiska romaner. Cromwells huvud är inte historisk och kärleksroman är det inte. Men det här betyder alltså att 6 av 8 romaner är historiska. Här har jag lagt mig bekvämt i mitten av 1800-talet. Alltså en tid med framtidstro. Det händer saker tekniskt. Jag menar, vi har tåg och såna här saker. Man ser fram mot teknisk utveckling. Jättebra. Och sen har vi samtidigt tillbakablickande mot en tid när eutanasia var barn. Alltså. 25 år tidigare. 25-30 år tidigare. Men en aspekt jag också tycker jag skiljer mig från de flesta svenska deckare är att de här är väldigt ironiska. Svenska deckare är ofta så djävulskt allvarliga. Man känner, det gör ju ont, det är så mycket allvar. Men det finns väldigt mycket ironi i de här. Både då från mig mot eutanasia och hennes värld, men även från eutanasia mot omgivningen. Jag tror jag pratat tillräckligt om de här. Som sagt, efter dem har det kommit en roman. Har kommit en biografi under arbete med dem. KJ, som handlar om litteraturkritiken Klara Johansson. Och nu sitter jag och skriver en biografi över Gösta Ekman. Den äldre skådespelaren, alltså farfar till nuvarande Gösta Ekman. Och den hoppas jag kommer om ungefär ett år. Och om en vecka så ska jag åka till Rom igen. Jag ska inte skriva roman, utan jag ska sitta och slipa ihop Gösta Ekman-manuskriptet från ett antal kapitel till en full bok. Så blir det fler romaner sen, men sånt talar man inte om, vet ni. Det kan man inte prata om förrän de är färdiga. Eller nästintill färdiga, för då kan det hända något farligt med dem. Så är det. Tack för mig. Mm.